kväll ringer Judiths pappa och berättar en hemlighet.
Jag vill att du ska höra det från mig. Du har en syster. Alltså, det var fullständigt chock.
Den pappa Judith älskar överallt har en till familj som han hållit dold för alla.
Första tanken som slog mig i huvudet, det var, vad har du gjort? Och sen kom alla de andra tusen frågor och känslor i huvudet. Alltså hela kvällen var det bara en dimma.
Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Här är hon med pappa. Här är jag och här är min syster. Jag är ljushårig och hon är mörkhårig.
Vi sitter hemma hos Judith i hennes stora soffa i vardagsrummet och tittar på foton. Och det skulle kunna ha varit helt odramatiskt med bilder på två systrar som vuxit upp tillsammans. Men så är det inte. För när Judith var 38 kom hennes pappa med den stora nyheten om att hon har en syster som är 20 år gammal. Här i soffan visar Judith ett collage hon gjort och där hon placerat ett porträtt på sig själv bredvid ett annat på sin syster för att se likheten mellan de båda. Judith kommer ursprungligen från Litauen där hon växte upp med sin mamma och pappa. Sen väntade jobb i Norge och Danmark innan hon flyttade till Sverige och mötte kärleken. Och här har hon hela tiden haft tät kontakt med sin far som bor många hundra mil bort. Men som alltid varit känslomässigt nära.
Jag och pappa, vi har väldigt stark band. Det är så att när han var med mig så var han med mig 150%. Vi var ute och fiskade, han lärde mig att köra bil, vi åkt på olika sportevenemang, fotboll och basketboll. Någon gång ställde jag mig en fråga om det var något han ville att jag skulle bli en pojke som han aldrig fått, liksom, men han har uppfostrat som en. Men ja, vi hade väldigt stark band och som sagt, han var alltid, nu pratar jag som att han är död, men han lever i bra skick. Men han var rakt sagt min idol. Om du inte visste något, då gick du till pappa, så förklarade han det. Han var som en Wikipedia. Och jag har alltid sagt liksom att när jag ska gifta mig, så ska jag gifta mig med någon som är som min pappa. Alltid tog hand om mig och mamma liksom, och när det kom till familjen så har han alltid ställde upp. Han var en bra pappa och bra familjeman.
Och han stod också för mycket av moralen.
Absolut. Man fick lära sig ganska tidigt i barndom då att familjen är ju ett kärn som aldrig ska splittras. Kosta vad det kostar vill, familjen ska alltid hålla ihop. Och liksom det där med utroheter, jag tror det kom någon gång på tal när jag blev tenåring. Liksom, att det där är inte ens på tal om, liksom. Det händer inte i bra familjer och så. Liksom.
Men så hände någonting.
Men så hände någonting. Då är jag 38 år och är på väg med min väninna till biografen. Vi skulle titta på Bohemian Rhapsody om Freddie Mercury. Och det var liksom som en hyllning till min pappa för att det var alltid det vi spelade i bilen och vi sjönk till. Och det var han som introducerade mig till den bra musiken och så. Och så ringer plötsligt min telefon och jag svarade, pappa, vet du vad? Jag ska på bio, jag ska se Bohemian Rhapsody. Jag ska berätta till dig allt sen när jag kommer hem och allt det där. Och du måste se den filmen. Och så stoppar han mig mitt i hela det där fladdrande. Och så säger, jag vill att du ska veta en sak. Att jag vill att du ska höra det från mig. Inte från sociala medier, men från mig. Du har en syster. Pang. Det blev bara mörkt. Det blev bara tyst. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte. Jag kommer inte ihåg att jag var på bio i de 2 timmarna och såg filmen. Alltså, det var fullständigt chock.
Var det enda du fick veta?
Det var det enda jag fick veta. För att när jag kom till att säga någonting, men va? Hur? Var? Du? Men jag fick inte veta något mer. Det enda jag fick veta det var att vi pratade om det en annan dag och så la han på.
Och du visste inte om hon var yngre eller äldre?
Ingenting. Och jag visste inte ens var man börjar att söka. Vad ska jag googla? Ska jag söka min hemlig syster? Eller? Det finns inte sån sökning. Så jag så snällt måtte vänta till dagen efter. Och så hade jag förberedd halva natten en lista med frågor. Och i alla de där 50 frågorna så var det då vår gammal är hon, var bor hon, varför inte vet jag någonting om det, hur länge har du vetat om det, alltså allt, berätta vad det som har hänt.
Efter den där natten tänkte Judith ta ett flyg ner till Litauen för att träffa sin pappa.
Men då var det så mycket känslor i kroppen att jag blandades mellan förtvivlan, hat, missförståelse. Jag visste inte liksom vilket ben jag står på. För att alltså, oavsett om han svarar på alla de frågorna, fakta är fakta. Jag har ett syster. Men hur då hände det emot all det du lärde mig? Alltså all moral... Allt liksom blev bara spolat av med en bölge, liksom. Vad heter det? Som är i sjön.
En våg.
En våg. Jag fick veta då att min syster bor i helt annat land, i Moldavien. Att hon var 20 år gammal. Att min pappa hade företaget som han jobbat i Moldavien i flera år. Och tydligen inledde en relation med en kvinna där. Och levde helt enkelt dubbelt liv under flera års tid. Han pendlade mellan 2 länder då, mellan oss då, som familj och mellan den lilla nya familj som han har skapat där borta. Och ja, så händer det som händer att barn blir till. Och så enligt pappa då så ville han inte ha fler barn och... Han var väldigt tydlig med kvinnan där att han har redan familj och barn. Och han tänker sig inte ta ansvaret för det här barnet. Och sen så flyttade han därifrån tillbaka till vår lilla familj, till mamma och jag. Och ingen fick veta någonting. Business var över. Och vi levde som vi levde i 20 år till utan att ana att det finns en liten flicka som växer upp utan pappa.
Till skillnad från Judith och hennes mamma som levde utan vetskap om den andra familjen så kände den lilla flickan i Moldavien hela tiden till att hon hade en pappa och stora syster i ett annat land.
Hon fick veta det av sin mamma under sin uppväxt. Uppväxt var inte lätt, såklart. Ensam mor på den tiden. På 90-talet var det ju ganska svårt. Men jag, alltså, jag har all respekt för henne. En så stark kvinna. Att hon aldrig haft en annan man i sitt liv. Och hon verkligen tog alla jobb hon kunde för att, liksom, att hennes dotter ska få det bästa livet hon kunde ge. Och ja, du är rätt och slett ett stark kvinna. Och att hon respekterade pappas vilja att inte kontakta honom och att inte bryta sig in i hans liv när han lämnade henne. Och det som är nog det konstigaste i det hela, att under alla sina 20 års levnad har hon skapat en viss bild om sin far och sin stora syster och skapat känslor. Så hon längtade och älskade mig redan hela sitt liv. Och bara väntade tills den dagen hon får lov till att få träffa mig och sin far, om han nu skulle vilja det. Men det var aldrig frågan om syster ville det eller inte.
Men hur kommer det sig att din pappa ringer till dig denna kvällen? Varför ringer han just då?
För att då min syster då har blivit modig nog att ta det steget och leta efter sin pappa. Och hon kontaktade honom via sociala medier och de började att, ja, skrivas, prata, umgås. Och när han förstod att det finns ingen vägen ut, hemligheten kommer ut, så tog han det steget och ringde den kvällen och sa att jag vill att du ska höra det från mig och inte från sociala medier. Och jag antar att jag skulle få veta från sociala medier, för att hon hade tänkt att kontakta mig direkt.
Via Facebook?
Via eller Facebook, ja, precis.
Men under de här åren som hon växte upp så hade hon ingen kontakt med din pappa?
Nej, absolut ingen kontakt. 20 år visste han att hon finns och hon visste att han finns. Och vi hade ingen aning. Jag är mamma.
Men hur reagerade din mamma?
Jag tror att alla kvinnor har en sin liten aning om det händer något med man i relation. Liksom, vill vi eller vill vi inte? Vi kan inte liksom, se ifrån liksom, att kanske man beter sig lite avvikande eller att kärlek är inte så stark längre eller någonting. Hon menade på att hon hade en aning att kanske pappa har fått sig en älskarinna. Men att det skulle finnas ett barn, det har vi inte ens drömt om, den scenarion, nej.
Men har du tänkt på hur din pappa fungerade eller tänkte eller var när han har två familjer? Är det något du har pratat med honom om?
Jag har ju frågat honom vid flera tillfällen att hur kunde du leva utan att ens räcka handen och hjälpa till ett barn som du har satt i livet. Speciellt efter jag har fått min dotter. Jag verkligen kan inte förstå hur människorna kan avsäga sig sitt eget kött och blod. Men jag, så mycket jag känner min pappa, så tror jag det var ett väldigt, väldigt stark rädsla att förlora mig och mamma.
När nu hemligheten var avslöjad frågade Judiths pappa om hon ville ha kontakt med sin syster. Och det var ett beslut som krävde en stund av eftertanke.
Och där var det en gott och blandat påse med känslorna. Jag visste inte vilket karamell ska jag dra, vilken dag. Jag ville inte, jag hatade, jag sprudlade, jag var arg. Alltså allt var i ett. Liksom. Men jag tror att nyfikenhet tagit över. Och till slut så sa jag ja. Och ringde hon mig, jag kommer ihåg jag var på jobbet. Och hon ringde mig och hörde rösten, levande beviset att hon finns. Att var väldigt, väldigt konstig men efterlängtat hej från en främling. Och sen inleds väldigt, väldigt turbulent, vad ska jag säga, vi ringde, smsade varandra 12 timmar om dygnet i all vaken tid. Vad gör du? Vilka ögonfärg har du? Vilka hår? Vilket är favoritfärg? Vad tycker du om att äta? Vilken musik lyssnar du? Sen blev det väldigt stor växling av bilder och alltså barndomshistorier. Och där tror jag var det väldigt också mycket blandade känslor att hon hade inte så bra som jag hade. Hon växte upp utan pappa. Men samtidigt så har hon nu fått både pappa och syster. Och hon hade det där turbulenta växling med, alltså, med sms och samtal och sånt, både med honom också samtidigt. Så hon var ju helt dränerad på dagens ände. Liksom, att det var för mycket information för alla, tror jag, för mycket känslor att hantera.
Men hur kändes det för dig då som inte var lika förberedd?
Det var ju lite som att ett främling från gata kliver in och säger hej, jag älskar dig. Nu ska jag vara i ditt liv. Ja, tack för det, men vi kanske måste väl lära känna varandra först. Och det, som sagt, det är ju stora åldersskillnad mellan oss också. Jag har ju också levt i olika kulturer och olika länder de senaste 20 år i mitt liv. Så jag är ju liksom har helt annan bild om vad jag vill och inte vill och vad som är viktigt och så. Fast hennes bild är ju den lilla bilden hon liksom har i sin 20 år. Alltså jag kommer ihåg när jag var 20 år, herregud. Skulle jag då få träffa en 20 år äldre kvinna liksom och försöka matcha henne med förväntningar och livserfarenhet? Absolut inte. Liksom. Det var väldigt turbulent.
Men kom ni till samma platå så småningom?
Jag var alltid levde ändå i någon slags förnekelse, så jag faktiskt bad henne att göra en DNA-test. För att jag är känslomänniska, men jag är också ett väldigt logisk människa. Och det måste vara svart på vitt till att jag ska tro på det. Och att någon, som sagt, ringer från ett helt annat land och påstår att hon är min syster och så. Ja, grejt, men jag måste ju liksom ha ett bevis. Så jag bad henne faktiskt att göra DNA-test med mig. Och så kom det svart på vitt, 99,9% att vi är systrar då, eller halvsystrar. Då hade jag, som sagt, ingen utväg att backa där, hade hon inte min syster. Och då inledde jag på något sätt stora systers roll lite grann. Det där att man ska ta hand om och man ska fråga hur man mår och läxa lite och hur man ska leva och hur världen fungerar och lite så. Så jag tror vi aldrig varit på samma platå. Vi alltid befann oss i lite olika roller i detta.
Och så kom den dag då systrarna skulle träffas.
Ja, så småningom efter DNA-testet då, så var det igen nyfikenhet har tagit över, och utan att tänka logiskt nu kom känslorna över, och jag faktiskt bokat resa till henne hit i Sverige då, och bjöd en okänd människa från gata hem till mig för att träffa min familj, för att träffa mina vänner och få se, få känna, klämma vem det är. Och det var väldigt, väldigt konstigt när människor från gatan sitter i din sofa, håller i din hand och säger att jag älskar dig.
Men hon har alltså varit här en gång. Hur länge var hon och hur blev det förutom att ni satt i soffan?
Hon var hos mig i 4 dagar. Men det var väldigt intensiva 4 dagar. Och jag ville ju visa henne till hela världen. Så jag ju drog henne överallt. Träffade alla mina vänner som det var ens möjligt. Men de 4 dagarna gjorde jättemycket. Vi verkligen lärde känna varandra.
Hur kändes det när hon åkte sen?
Det var mycket tårar. Men jag var helt slut. Men jag tror att jag sov i en vecka eller något så efter vår möte. Men du vet, alltså, får du finger får du ta hela handen. Det var så, du ser ut likadan som min faster. Herregud, du har likadana ögon som vår farmor. Berätta om farmor, berätta om farfar. Ja, och det där, alltså, det var hela tiden alltså. Men sen efter hon har varit hos mig och man fick sätta alla punkt på i, liksom, så allt liksom, det blev liksom stilla efter stormen på något sätt, liksom, att nu har vi löst det här och så, och sen så gick tiden och sen så blev det som i relationen att honeymoon is over. Och det är liksom, nu känner vi varandra, nu vet vi allt om varandra. Nu lugnar vi ner oss och lever vårt liv.
Hur har relationen då till din pappa blivit efter det här?
Vi har alltid haft väldigt stark relation med pappa. Men efter detta här, jag uttryckte också ganska bra till honom. Första julen efter alla händelserna blev han bjuden att fira det tillsammans med mig och min lilla familj. Och i talet på julen så har jag sagt till honom att nu har du fått din chans. Sabba inte det. En gång till. Och att jag sa att för att du sitter här betyder att ingen dömer dig. Och att du betyder jättemycket.
När vi sitter här i soffan funderar jag på vilken del av den här berättelsen som påverkat Judith mest. Om det var sveket från pappan, den förlorade tiden med systern eller intrånget i det Judith kallar sin lilla familj.
Ja, det är nog att min pappa har lämnat sitt barn utan att titta tillbaka. Jag tror det är det som är det värsta. Att min pappa, som är så, alltså, han älskar och bryr sig och är närvarande och så plötsligt bara vänder ryggen till en till. Det tror jag är det värsta. Det är oförståeligt. Om man har barn själv. Det är nog, tror jag, den starkaste i det hela. Man kan tillåta allt, alla kan göra fel, men känslan, det måste jag jobba på lite till.
Vad har det här gjort med dig? Det här var ju en oerhörd överraskning. En hemlighet som har funnits genom hela ditt vuxna liv.
Jag tror att jag har lärt mig om mig en helt ny sak som jag inte visste att jag var kapabel till. Att inte döma. Om vi pratar om min far, han svek mig oerhört mycket. Men jag förstod i hela det att jag älskar honom över allt annat. Och vem är jag för att döma honom? Livet händer. Det kan hända vem som helst. Det kan hända mig. Så jag kan inte leka Gud och döma honom för ett misstag han har gjort. Han betalar tillräckligt själv med att leva med det i 20 år med hemligheten. Jag kan bara föreställa mig hur svårt detta är. Och ha välfungerande liv med ett sån hemlighet. Det är så många saker som besvarat frågor som alltid funnits. Varför pappa gråter någon gånger? Varför han vill inte prata om vissa saker? Varför han är frånvarande i vissa stunder eller i vissa situationer? Det gjorde mycket. Och om vi kommer tillbaka till mina föräldrar, kosta vad det kostar vill, de är fortfarande ihop. De är gifta i 43 år efter allt detta.
Men vad blir det nu i framtiden?
Det är ju inte så mycket att hämta. Så skulle hon bo i vart fall i 1000 kilometers radar runt, då tror jag kunde bli kanske lite mer oftare och så. Jag hoppas verkligen att när hon blir äldre och när hon kanske kan tillåta sig själv att komma och besöka mig, så är hon ju jättevälkommen. Nu har man hittat plats till henne både i hjärta och i hjärna och placerat henne på halvsysters hyllan liksom. Men vi tänker ofta på varandra, vi frågar varandra hur det går och om hon behöver någon råd eller så hör hon av sig och så det pågår. Men nu är det i väldigt lugn takt då.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.